Hej, hallå och god fortsättning får man säga. Det har blivit ett nytt år. Det har blivit dags att lägga 2018 till handlingarna. Och vad kan man göra det bättre än att slå ihop ett spontan avsnitt av Total Liverpools podd och göra någon form av nyårskrönika. Det är ju ganska populärt i de här tiderna att ha just nyårskrönikor, och till min hjälp för att få ihop en fullödig nyårskrönika så har jag Thomas Nygren. Hej och välkommen.
Hej, tack, tack.
Känner du pressen att nu få ihop något, en nyårskrönika av rang?
Ja, men det är klart man känner pressen lite extra nu också när vår poddkamrat har flytt landet. Vi får klara oss utan Pelle idag helt enkelt, men försöka sy ihop det här på något sätt ändå.
Ja, och det har ju varit ett ganska bra år får man väl ändå säga med Liverpool ögonsätt. Det har varit oroligt i världen, men om vi säger i Liverpools värld så har det varit betydligt lugnare, mindre turbulent än vad det varit på bra många år.
Det får man verkligen säga. Om man tittar på de stegen som vi har tagit under 2018 så är det ju helt, helt otroligt. Jag skulle säga att det är ett av de bästa Liverpool-åren i mitt liv som supporter, om man ser till helheten. Även om vi inte har tagit några titlar så har vi ju tagit steg som inte jag trodde var möjliga att ta på så kort tid.
Ja, verkligen. Och det började kan man säga 2018. 2017 var ju fortfarande skakigt. Och under det här nyårsprogrammet som vi nu gör då med anledning av att 2018 är historia, 2019 det är dags att blicka framåt. Liverpool toppar tabellen vid årsskiftet. Det var ju inte igår det hände. Sen så fick jag höra också att när Liverpool har toppat tabellen så är det enda gången när Premier League-lag inte har vunnit ligan. Så vi får se om den trenden bryts. Men under det här nyårsprogrammet så tänkte jag att vi går igenom månad för månad helt enkelt, och så avslutar vi med en liten sammanfattning och kanske en kort framåtblick. Vi får se hur det blir, men framförallt ska vi titta bakåt, och vi går så långt bakåt som januari. Vad var det som hände i januari? För man kan ju säga att det var ju där det började.
Det var, alltså, januari var ju en månad som verkligen satte tonen för det här året. Det var ju två stora affärer som genomfördes då som verkligen har varit... Ja, det var ju lite grann då som man stod och funderade, hur ska det här gå? Jag minns vi började ju året med riktigt sån här skitseger borta mot Burnley. Ragnar Klavan gjorde väl ständigt Liverpool-mål där i slutminuterna. Men det var ju inte det som var det stora under januari, utan det var ju värvningen av Van Dijk och försäljningen av Coutinho som var de stora grejerna som skedde i januari.
Det rådde ju lite delade meningar där vad som hände och vad det hade för inverkan då på Liverpool att man sålde då storstjärnan Coutinho. Och FSG fick ju lite kritik för att man sålde liksom den enda stjärnan och att man var en säljande klubb, och så köpte man Van Dijk som inte hade imponerat i ärlighetens namn i Southampton.
Han kom ju tillbaka från en skadeperiod, Van Dijk, och såg lite rasslig ut under den första halvan av matchen han spelade i Southampton. Men sen skrev han på för oss. Det var ju den här bilden när man såg honom stå och posera med tröjan framför julgranen. Det var ju en fin present i slutet på 2017. Övergången blev klar början på 2018. Han gjorde sin debut, FA-cupen, derby mot Everton och avgör i matchens slutskede. Så hans start på Liverpool-karriären var ju fantastisk. Och jag vet att jag satt här i podden och sa att jag trodde kanske inte att en spelare skulle kunna ha sån betydelse för försvarsspelet. Men det har ju visat sig att Van Dijks betydelse för Liverpool är ju enorm. Och de pengarna som vi betalade, det var ju... Ja, idag känns det ju som att det var värt varenda öre. Att det var, man pratar om ett överpris, att det var dyrt att köpa en mittback för de pengarna, men samtidigt se till vad han har betytt för oss. Jag menar, det är ju en helt annan stadga än vad vi haft sen tidigare. Så värvningen av Van Dijk, den får vi se tillbaka. Det var bland det första som skedde under 2018, och det var ju också någonting av det viktigaste som skedde under 2018 sett till truppbygget.
Och försäljningen av Coutinho, när du blickar tillbaka så här och har lite perspektiv också, det är ett drygt år sedan den hände. Hur går tankarna där? Hur mycket saknar du Coutinho?
Hyfsat tidigt så var jag ändå inne på att det fanns ingen riktigt tydlig roll för Coutinho i dagens Liverpool. Jag vet att Klopp skulle försöka spela in någon som en av tre på mittfältet. Men jag förespråkar ju ofta balans. Jag kan ju vara, alltså jag är ganska, ibland kan jag ha lite tråkig syn på fotboll. Att jag vet inte att det ska vara för offensivt. Man vill ha någon typ av balans och stadga på mitten. Den tyckte jag vi saknade när Coutinho var att spela som en av tre. Han var ju en fantastisk fotbollsspelare. Är det säkert fortfarande. Jag kollar inte på spansk fotboll så jag vet inte hur det går för honom. Men jag hoppas att det inte går så bra. Men tittar man på dagens Liverpool så har ju vi en mycket tydligare trygghet i truppen, i laget, än vad vi hade när Coutinho spelade. Vi har stabilt försvar, vi har ett bra mittfält, vi kanske saknar den där absoluta spetsen på mittfältet, och vi har ett jättebra anfall så vi gör mycket mål. Så vi har säkrat bakåt och vi fortsätter i mål framåt, så försäljningen av Coutinho, när man ser till vad vi kunnat köpa för pengarna, får man också se som en bra affär. Och man ska också lägga till där att det var ju starkt av FSG ändå att hålla honom ett halvår längre än vad han själv ville, för då kunde man ändå lägga en ganska bra och stabil grund under första halvan av säsongen, sälja honom, plocka in Van Dijk, och sen så har det bara, ja, sen har det bara rullat på.
Och så får man ju också ge lite cred till Coutinho som uttryckligen ville bort från klubben, men trots att han ville det, så precis som det Luis Suarez var i klubben och ville bort till just också då Barcelona, så fortsatte han ju ändå spela fotboll och hade någon form av yrkeshede. Det är ju inte helt ovanligt att när spelare vill bort, att det syns på deras prestationer att de vill bort. Van Dijk hade ju faktiskt lite de tendenserna. Han ville bort från Southampton, han ville till Liverpool. Han spelade kanske inte sin bästa fotboll i Southampton sista halvåret.
Nej, men det får man ju ändå ge Coutinho cred, att han, när väl den här ryggsmärtan gick över, så var han ju väldigt, väldigt bra. Och det fanns ju, det var ju ingenting som tydde på att han vantrivdes i klubben, utan det var mer att han ville ta nästa steg. Och ja, det fick han ju göra till slut. Och jag tror just det här att Klopp är väldigt tydlig med att han vill inte ha några spelare i laget som inte vill vara i Liverpool. Och det tror jag är någonting som är väldigt viktigt i det som han har byggt.
Och vi kan ju lämna januari då, som var början till allt och som också är en stor del av framgången som 2018 har inneburit. Vi kommer mer till dem under programmets gång, där vi går igenom då varje månad fram till december 2018. Och februari kan man säga, då fortsätter den här Champions League-resan som kommer att fortsätta ett par månader. 5-0 borta mot Porto, det var ingenting som... Säsongen vägde lite där.
Ja, det var ju ganska så snart ändå efter vi hade släppt Coutinho. Vi hade liksom börjat stabilisera laget lite grann. Men inför Champions League åttondelsfinalen så visste man ju inte riktigt vart vi stod ändå i förhållande till de andra. Vi hade haft en ganska så bra lottning ändå i gruppspelet. Inga av de största lagen. Vi skulle möta ett Porto som man kanske inte hade jättekoll på, men som man visste var liksom ett stabilt lag. Alltid gå vidare till slutspelet i Champions League. Och så åker vi till Porto och vinner med 5-0. Det kändes som att det var där som man verkligen kickade igång den här resan som pågick långt in i början på sommaren egentligen. Så den här 5-0-vinsten borta mot Porto var, ja, det var en viktig kväll för säsongen. Väldigt, ja, vi visade vad vi går för om vi får chansen. Det var ju då offensiven började hitta på allvar.
Ja, det hade, ja, verkligt allvar. 5-0 får man ju säga allvar. Och vi hade ju och har ju fortfarande en målspruta av Guds nåde, framför allt den säsongen, förra säsongen. Och det fortsatte ju även in i mars. Och jag pratar ju om målsprutan. Det är ju såklart Mohamed Salah. 4 mål mot Watford i mars.
Ja, det var ju också en sån här speciell kväll då det kändes som att allting som Salah gjorde blev mål. Jag minns i slutskedet av matchen var det Danny Ings som kom tillbaka från skada. Alla ville att han skulle få en chans att göra ett mål. Han sköt skott, målvakten räddade returen, kom till Salah som petade in den. Det var som en väldigt speciell kväll. En sån här, lite grann som man minns Suarez match mot Norwich, att det var någon match som liksom sätter tonen för vilken typ av spelare det verkligen har. För gör man 4 mål i en match på de sätterna som man gjorde det också, det säger väldigt mycket om vilka kvaliteter man har.
Och ändå satt man, tyckte jag i alla fall, nu pratar jag om mig själv, att man satt och väntade, men när ska det vända, när ska det ta slut? För att det var ju inte framförallt som målskytt han var köpt, var det ju inte, utan det var bara någonting som man råkade få liksom.
Man pratade ju om när vi värvade Salah att Ja, han var en väldigt bra fotbollsspelare, men kanske saknade den här slutprodukten. Han hade ju börjat göra en hel del mål i Roma sista säsongen. Men det var ju svenska fotbollstyckare som pratade långt in på förra säsongen om att han var en dålig avslutare. Men det slutade liksom aldrig komma de här målen när han spelade. Och det här, speciellt ett av målen mot Watford, när han liksom åker slalom och så han skjuter knappt in bollen i hörnet, han bara sätter dit foten och placerar den lite grann som Messi ändå brukar göra. Det behöver inte vara med stenhårda avsluten, det är bara avslut som inte målvakten når. Så han hade ju redan såklart spelat sig in i våra hjärtan, för han är ju en spelare som är lätt att tycka om. Jag hade ju personligen lite grann svårt för Luis Suarez attityd och han betedde sig på planen, och Salah är ju raka motsatsen. Han ser ju ut att sprida glädje runt sig när man ser honom, och han var ju, ja, han visade ju tidigt att han var en spelare som vi skulle få nytta av, men så här bra som han visade sig vara här under andra halvan av säsongen, det hade jag inte vågat hoppas på.
Det är verkligen moget uppträdande på alla sätt och vis. Mm. Alltså återhållsam i precis allting. Han har ju fått kritik under den här säsongen för att han inte har visat någon större glädje när han gör mål. Men att återhållsam och väldigt mogen om man då jämför med många andra spelare. Det är ju ändå en kille på, vad är han, 25 år. Vilket är ganska imponerande att ha den mognaden som man har redan nu. Ja. Och det fortsatte ju. Och man kan ju säga att januari var ju början, och nu när vi är inne på mars så fortsätter det här stabila spelet som verkligen har satt sig. Och det fick man ju verkligen fog för redan under april månad när man slog ut Manchester City i Champions League. Manchester City som verkligen kör över allt motstånd utom Liverpool i Premier League förra året. Men Liverpool var barnemän för City hela året, och den här goda början som 2018 gav fortsatte verkligen bara.
Ja, Champions League-mötena mot City, det var ju väldigt speciellt inför, för då kändes det som att vi var tillbaka på den stora scenen igen. Det kändes som att det var en evighet sedan vi hade spelat en Champions League kvartsfinal, och vi skulle göra det mot en av de största favoriterna ändå, som City faktiskt var. Samtidigt så gick vi in till matchen och kände att vi hade ju en chans. Vi hade ju precis slagit dem i ligan på hemmaplan där med 4-3 i den här magiska tillställningen i januari. Och sen så var det dags alltså i april att försöka spela ut dem ur Champions League. Och det var ju, hemmamötet var ju fantastiskt. Det var ju då som vi fick se Oxlade Chamberlain slå igenom ordentligt. Han var ju fantastisk i den matchen. Vi körde ju över City, och det märks att de visste inte vad de skulle göra. Och att göra det liksom inför så här, inför den publiken som det ändå är i en Champions League-kvartsfinal, då visade vi någonstans att vi var på väg tillbaka in på den stora scenen på allvar. Och ja.
Och om man drar parallellen med Champions League, då ett annat Champions League-år, jag tänker Rafa Benitez när man vann titeln. Kan du dra några jämförelser där mellan känslan?
Skillnaden som jag ser nu, det var väl kanske sättet som vi gjorde på under Rafa Benitez. Då var det, vi såg till att göra ett mål och spela på ledning. Och det gjorde man ju fantastiskt bra. Men när vi slog ut Chelsea, där som det var med Luis Garcias vackra spökmål där, det var ju som 1-0 totalt. Så det var ju ett helt annat sätt att gå vidare på den här gången. Det var samma sak när vi slog ut Juventus där i kvartsfinalen, att det handlade ju mycket om att vi skulle ha en stark defensiv och försöka göra någonting offensivt. Här kändes det som att det var mer på våra villkor.
Ja, Liverpool har gjort ett bakvänt lagbygge. Alltid när en ny tränare kommer, eller inte alltid, men 9 fall av 10 när en ny tränare kommer till en ny klubb, och gärna en stor klubb, så säger man, men vi ska bygga bakifrån och framåt. Mm. Liverpool har verkligen byggt framifrån och bakåt. De sista pusselbitarna som vi kommer till, men en av de sista pusselbitarna var mittbacken.
Ja, och det var just det här galna som gjorde också att fast vi kunde leda med, som vi ledde mot Roma med 5-2, så var man ju absolut inte säker, för man visste att det kommer svänga. Vi hade ju ett sånt typ av spel att man visste att det skulle bli väldigt underhållande. Det kanske inte var så bra för hälsan, men det var väldigt underhållande. Och det kommer vi in på senare, det har ju förändrats till i år, men just sättet som Liverpool gjorde det på tror jag tilltalade många som kanske inte var Liverpool-supportrar från början. Att jag tror nog att det var många som tyckte det var roligt att se våra matcher på vägen fram. För vi gjorde det på ett sätt som man kanske inte har sett i Champions League de senaste åren. Det har ju varit ganska målsnålt ändå i de här stormötena. Men när vi spelade då var det ju oftast målrikt både i första och andra matchen. Så nej, det var en trevlig tid som man ser tillbaka på med glädje ändå de här matcherna mot Manchester City. Vi hade ju också, det var väl i samband med Champions League-mötet med City som vi hade Frida Fagerlund med som gästade här i podden också som pratade om det lite grann. Att de blivit imponerade av det nya Liverpool. Och det har man ju hört från många under året att de ser en förändring i Liverpool som börjar bära frukt.
Sen så får vi säga då att april månad som vi har pratat om nu, vi kommer gå igenom hela året, gick i dur, men sen kom maj. Och det kan man säga, det var faktiskt en riktig mollmånad. Mm. Vi pratade om att Oxlade-Chamberlain slog igenom. Det var väl i maj också, han blev långtidsskadad.
Ja, det var slutet på april eller början på maj som den här smällen kom som gör att han fortfarande inte är tillbaka. Nu har han ju faktiskt börjat löpträna här runt årsskiftet så kanske får vi se honom den här säsongen. Och det skulle ju såklart vara ett stort plus för honom. Han var ju nästan glömt bort att han faktiskt är en del av truppen. Så det ser fram emot att ha honom tillbaka.
Manchester City fortsatte ju ånga på i ligan så att ligatiteln var ju förlorad sedan ett tag tillbaka. Man fick hoppas då på Champions League och det gick ju bra både mot City och Roma i semifinal. Men sen blev det ju final mot Real Madrid och det hände ju en hel del saker där. Det mest kända går väl inte att komma ifrån, det är ju målvaktstavlorna som skedde. Och huruvida det beror på hjärnskakning och huruvida det förlusten, hur mycket stor del av förlusten som berodde på att Salah blev skadad. En tung månad.
Ja, just den här matchen mot Real Madrid i Champions League-finalen var ju... det känns som att jag knappt minns den matchen för den var så speciell. Det är just de här korta sekvenserna som man minns. Jag minns Salas skada, man minns Karius, speciellt den första blunden som man gjorde. Knappt jag minns hur vårt mål såg ut, men jag minns väl hur deras, speciellt de här två tavlorna som Karius gör, de minns man ju väl. Och det var väldigt blandade känslor efter slutsignalen, för jag var ju besviken att vi inte gjorde någonting av det. Men främst så var man ju så ledsen för Karius skull. För det kändes ju redan då att det här kommer ju bli svårt att komma tillbaka ifrån. Tårarna som han visade efter matchen, det var ju ändå... Ja, det blev ju ändå slutet på säsongen på något sätt. Och det var ju en säsong som vi hade gått jättemycket framåt. Men det fick inte sluta på det sättet som vi alla hoppades. Och sen efterspelet var ju såklart... tråkigt att det ska bli nyss snacket runt Salas skada. Det var ju olyckligt det som skedde. Jag tycker att vi kanske la lite för mycket fokus vid Sergio Ramos i efterspelet, även om jag personligen bidrog ganska mycket till att prata om honom i eftersnacket.
Han var ju inblandad i både Salas skada och Karius förmodade hjärnskakning, så att han hade ju en väldigt stor del i det. Och sen också får man väl påminna sig om att det verkar vila lite av en förbannelse över Jürgen Klopp. Han har varit i väldigt många finaler men har inte vunnit speciellt många. Han har varit i två Europafinaler med Liverpool. Båda två har förlorat. Mot Sevilla så kan man ju faktiskt tycka att Liverpool skulle ha vunnit, för Liverpool var ett bättre lag vid det laget.
Ja, det är såklart, det har jag pratat om som lite oroande att han inte har gått hela vägen någon gång. Fast i det här fallet i Champions League-finalen så var det en enorm bedrift att gå till final. Så då kan man kanske se mellan fingrarna med att det inte blev en titel. Och det var just det här, Salas skada, det sitter ju kvar i en någonstans att han inte fick chansen att verkligen visa upp sig på den stora scenen. På allvar, han hade ju ändå tagit oss till den här finalen. Han var ju den viktigaste spelaren förra säsongen utan tvekan. Och när det väl var dags liksom att knyta ihop säcken. Det pratades ju om att han skulle kunna ha chans att vinna Ballon d'Or. Och så får han inte ens spela en halvlek innan han blir skadad. Och då ska man komma, han hade ju varit frisk hela säsongen. Han hade ju inga skadeproblem. Men där i Champions League-finalen, några veckor innan han ska förleda Egypten in i sitt första VM på nästan 30 år, då ska han skada sig. Så det var bittert, Champions League-finalen. Även, jag minns resan fram med stor värme, men den där matchen, alltså det, jag har inte kunnat se en sekvens av matchen efter den var slut, för det kändes så otroligt bittert, tråkigt, och just sättet som det skedde på det, nej.
Väldigt moll blev det verkligen i en säsong som annars hade varit väldigt durbetonad. Mm. För att salta lite mer i såren så lämnade ju också en Liverpool-legend klubben, Steven Gerrard, kanske bara kortvarigt, att det är någonting som är mål, kanske blir dur i framtiden, vad vet man, kanske är nödvändigt för honom att lämna, men lämnade klubben som ungdomstränare, gjorde den för att bli huvudtränare i Rangers i Skottland.
Ja, det var ju lite överraskande kan jag tycka att Rangers satsade på ett så pass orutinerat tränarnamn som han ändå är, Steven Gerrard, och det är klart det var tråkigt att se honom lämna Liverpool, men som han har presterat i Rangers så har det visat att det var ett klokt val av dem. Jag tror att det kommer att vara ett, det kan säkert vara till nytta för oss i framtiden. Han var ju långt ifrån redo att ta över som någon typ av vallagstränare i Liverpool ändå. Och det är inte alltid det bästa heller att plocka in gamla ikoner som tränare i klubbarna, för det finns ganska mycket att förlora på det. Men det som han gör i Rangers nu är ju, det är ju imponerande. Han har ju en budget som hälften av Celtics. Och häromdagen så tog ju Rangers sin första seger mot Celtic på 7 år. Efter ett fint spelar Ryan Kent också som vi har där på lån. Så Steven Gerrards karriär i Rangers är intressant att följa. Det blir ju lite extra intressant av att han ställs emot sin gamla tränare Brendan Rodgers i de här stormötena. Han har ju tagit dem en bra bit ut i Europa, även om de åkte ut nu i gruppspelet i Europa League. Och just nu så tror jag väl att han ligger delad i ligaledning med Celtic, även om han är en match mer spelad. Och jag tror att det är väldigt bra för skotsk fotboll att Rangers är på väg upp. Så Celtic får någon att tävla mot. För det går ju inte att ha ett lag som vinner ligan 6-7 år i rad. Det är ju inte bra på sikt.
Nej, det är verkligen så. Och vi kommer ju att följa Steven Gerrards göromål i den här podden såklart under tiden och följa vad han gör. Och det kanske blir en Liverpool-tränare av honom till slut. Det hade ju varit fantastiskt att han, om han skulle kunna bli tränare för Liverpool på egna meriter och inte på grund av att han heter Steven Gerrard. Och han kanske blir lika framgångsrik som en annan mittfältshjälte som vi följer, som har slagit in på tränarbanan. För nu kan vi gå över till det som gått i dur. Mm. Vi har ju under ett års tid i alla fall följt det trotjänaren, om man nu var det, Igor Biskan, som faktiskt fick lyfta en pokal ungefär vid den här tidpunkten när hans Ljubljana vann. Mm.
Faktiskt så blev det ju 2 pokaler för honom där i slutet på maj, då han både vann ligan och kuppen med sitt Olympia Ljubljana. Och för oss som har följt den här resan så var det såklart glädjande att se honom få höja pokalerna. Det skulle ju komma nya nyheter om honom i juni sen, men i slutet på maj så var nog Igor Biskan en väldigt lycklig man, och som gammal Biskan supporter så värmer ju det lite extra.
Det är ju våran lilla favoritspelare, får man väl nästan säga, vare sig vi tycker det eller inte, så har han en speciell plats i våra hjärtan nu, mer om inte annat.
Absolut.
Och hur det går för honom i den nya klubben, det kommer vi naturligtvis också följa såklart, precis som med Gerrard. Vem vet, det skulle ju vara nästan ett drömscenario att Steven Gerrard har över Liverpool med Igor Biskan som assistent. Tänk!
Ja.
Vi kan ju lämna sommaren, förra säsongen, bakom oss, för det var ju en sommar också som innehöll VM-spel. En av alla spelare som fick sitt genombrott i Liverpool förra året fick spela VM. Jag pratar om egna produkten Trent Alexander-Arnold, fick spela VM. Han var ju en av många spelare som fick sitt genombrott. Jag tror Salah fick ju ett definitivt genombrott på den stora scenen. Firmino fick ju, även om han kanske inte fick de rubrikerna som han förtjänade, så fick han ju ändå ett stort genombrott. Och i VM så pratar vi till en Salah. Inte riktigt den succén som man förväntade sig.
Nej, det var ju, Det var ju som sagt väldigt tråkigt att skadan skulle komma på Salah, för det var ju som vi nämnde tidigare första gången på 28 år som Egypten spelar fotbolls-VM. Vi har ju haft Rami Shaaban som gäst här i podden som pratade om hur mycket det betydde för Egypten att få vara med på den stora scenen igen. Och det sved nog väldigt för Mohamed Salah att få se första matchen där från sidan, och han kunde ju inte göra sig själv rättvisa de två matcherna som han spelade heller. Det var ju inte den Salah som vi var van vid. Sen såklart, det var ju inte så att de 10 spelarna runt honom kanske höll världsklass, men jag tror att med en frisk Salah hade Egypten kunnat göra mycket bättre ifrån sig. Sen får man väl se det, någon typ av vinning i det kan man väl kanske tänka att det var bra att det blev ett kort VM för Liverpools skull. Lite grann samma sak som för Mané som också fick åka hem tidigt, att de kunde vara tillbaka i träning ganska snabbt istället. Och för oss såklart så är det bra. Men för deras del så kan man förstå att VM inte riktigt blev vad de hoppades på. För vår del så var det ju, Jordan Henderson och Trent Alexander-Arnold som höll på länge. Min och Leva var ju också kvar ett tag.
Dejan Lovren, ja. Han fick ju spela också till skillnad från Mignolet.
Mm. Så vi hade ju ändå en ganska så stabil trupp när säsongen skulle köra igång, och det får man väl se som en bonus. Så där, om det var ett dåligt VM så var det i alla fall bra för oss i ligaspelet. Men just Lovrens VM var ju roligt ändå att se honom. Även om han kanske inte var så bra som han själv antydde, så fick han ändå så ta sig fram till en VM-final efter att ha spelat en Champions League-final. Så han stärkte ju sina aktier, och det kunde han ju faktiskt få behöva göra. Så han har inte haft det bästa ryktet i fotbollsvärlden tidigare.
Nej, och många hoppades väl och trodde väl att under sommaren när det sker många transfers att Lovren skulle vara en av de spelarna som åkte. Vi är ju nu då i juni, juli, i början av augusti, och då händer det ju många transfers, gör det ju, och så även i Liverpool. Vi fick under maj månad, och ganska tidigt, klart att Fabinho, brassen från Monaco, skulle komma och stärka upp mittfältet, samtidigt som vi också på ett ganska tidigt skede visste att en annan defensiv mittfältare skulle lämna klubben, prata om Emre Can.
Mm.
Och så var det ju ständiga skriverier om Karius vara eller icke vara efter den här fadäsen mot Real Madrid i Champions League-finalen. Han kom ju att försvinna, och vi bytte då, precis som på mittfältspositionen, en tysk mot en brasse, så bytte vi då en tysk mot en brasse även på målvaktsplatsen. Och om vi tar bara de två speciella transferna, har det gått ett steg framåt?
Värvningen av Alisson, vi pratade tidigare om att Van Dijk var ju en riktigt viktig värvning för lagbygget, och det måste man ju säga att värvningen av Alisson Becker i allra högsta grad har varit också. Vi släpper ju in extremt få mål i år, och han har ju gjort många avgörande räddningar. Man kanske minns ju väl till exempel den avgörande räddningsslutet mot Napoli, minns räddningarna mot Everton. Klart att han har gjort några misstag som har lett till baklänges mål, men sett till helheten så är ju Alisson en av de bästa målvakterna i ligan, och det har vi aldrig haft.
Och det ska sägas att han var ju ett transferrekord också när han kom. Världens dyraste målvakt genom alla tiderna i en vecka, eller vad det kan ha varit, innan Chelsea slog det. Så att man fick ju punga ut pengar, är han värd de pengarna?
Ja, alltså i dagens fotboll så är det svårt att titta på summor och säga att det är klart, det är ju ingen spelare som är värd 700 miljoner, 800 miljoner, men samtidigt får man se till vad man får tillbaka. Om Alisson kan vara den målvakten som tar oss till ligatiteln, så är det värt hur mycket pengar som helst sett till publicitet och support, liksom supportrar som strömmar till och sälja tröjor, spela Champions League, få nya avtal med tröjförsäljning och sådana saker. Så det är svårt att titta på en summa och säga att spelare är värd eller inte värd i fotbollen idag, tycker jag. Och poängmässigt, prestationerna på planen, så är det ju inget snack om att Alisson ger en annan stadga till vårt försvar än vad både min och Leo Karius gjorde. Och sen hans spel med fötterna är fantastiskt. Det har vi också saknat tidigare. Jag menar, när Mignolet stod, då var man ju glad om man träffade planen med en utspark. Jag tyckte ändå att han kanske fick onödigt mycket kritik ibland, men samt nu när man har fått in en stor målvakt så märker man vilken skillnad det är. Han på hörnor med honom och Van Dijk, nu så är man ju knappt nervös. innan de två kom, då visste man att det är större chans att motståndarna nickar över än att vi nickar bort den. En defensiv hörna var ju alltid livsfarligt. Nu släpper vi till väldigt lite på hörnor. Så de här två värvningarna har varit fundamentala för Klopps lagbygge, och då tycker jag att det är bra att man har varit villiga att betala mycket pengar. För tidigare, vi har lagt mycket pengar tidigare också, men det var på många spelare. Suarez pengarna la vi ju på ett halvt lag i stort sett. Då fick man inte heller de riktiga spetsarna. Nu köper vi spetsarna.
Coutinho blev Van Dijk.
Ja, Van Dijk och Alisson nästan. Så ja, man får säga att det var ytterligare en viktig värvning. Och liksom, nu har ju inte Fabinho-värvningen kanske gjort så jättemycket effekt. Ändan har börjat sista två månaderna att verkligen ta för sig. Men den kom ju från ingenstans. Det var ju, fönstret hade ju inte öppnat än. Och jag vet inte, minst jag stod i kassan på Konsum och såg att det, Liverpool ryktas vara intresserade av Fabinho. Jag hade ju knappt hunnit betala förrän liksom, det var officiellt att vi skulle köpa honom. Så det kom från ingenstans och det gick fort. Och det är ju så som man vill att värvningarna ska gå till. Inte att det ska pratas om den hel sommar och sen, ja, sen ska andra lag få chansen att blanda sig i. Och det här var ju perfekt skött. Vi hade ju Nabil Fekir-affären där i somras också, som kanske blev snarare en riktig...
Lite drog, motsatsen där kan man säga.
Den drogs ju långbänk, åtminstone enligt media. Där pratas det om att han till och med hade spelat in sin presentationsvideo och allting för Liverpool. Och sen upptäckte man de här problemen med skadehistoriken, knäna och så. Och så blev det ingenting av det. Och då tänkte man, nu kanske vi kommer sakna den där kreativa mittfältaren ändå.
Vi fick in Shaqiri istället.
Ja, det var ju en värvning som jag var tveksam till. Jag ifrågasatte hans attityd tidigt och trodde att det här kanske inte kommer bli så bra. Men jag inser att jag måste sluta ifrågasätta Klopps värvningar. För han har ju ett enormt transfer record nu, och Shaqiri har ju också, det var ju ett kap. Han kom ju med fotbollsmått med ett billigt och har redan visat sig betyda jättemycket. Han var ju den som sänkte Manchester United till exempel, och bara där gjorde han sig ju värd pengarna. Så.
Men den här under Brendan Rodgers väldigt kritiserade transferkommittén, har den fått upprättelse?
Ja, alltså, de som jobbar med Liverpools värvningar nu gör ett fantastiskt jobb. Jag vet, Michael Edwards, när han började, så var det mycket problem just med att man inte fick igenom Van Dijk-värvningen. Och det gav sig mycket kritik den sommaren när vi lyckades behålla Coutinho. Vi värvade inte Van Dijk. Man tyckte vi vänsterback från Hull. Vad ska vi med det till? Oxlade-Chamberlain. Nej, det är väl lite dyrt ändå. Men i slutändan så har det visat sig att man har haft en långsiktig plan på hur man vill bygga upp det här laget. Som nu när vi sitter i början på 2019 så är det ju inte någon aktion som man skulle vilja ha ogjord.
Under sommaren också, vad som hände, så måste vi väl nästan nämna. Vi har pratat om spelare som kommer in och i vissa fall går ut, men det har även ledare som har gått ut. Jelko Bovac, som har varit Jürgen Klopps högra hand, han har kallats för hjärnan i det här teamet, framgångsteamet som har varit, lämnade klubben, och det är fortfarande oklart om varför han lämnat, och officiellt så är han väl fortfarande kvar i klubben. Att han finns inte i någon annan klubb i alla fall. Han har ryktats till turkiska klubbar, italienska klubbar och andra klubbar. Men vad jag förstår så tillhör han fortfarande på något sätt Liverpool. Hur stor betydelse har det fått? Märks det?
Nej, alltså, nu när man sitter ett halvår efter att det inträffade så får man väl säga att det snarare var det positiva. Liverpool har ju tagit stora steg sedan han lämnade. Och det kan väl ha varit någonting i sättet som Liverpool skulle spela som inte Klopp och Bovac var överens om. Vi har ju blivit ett lite mer defensivt inriktat lag ändå den här säsongen, utan att för den delen spela Mourinho-fotboll. Så har vi ändå stadgat på ett annat sätt. Så kanske var det någonting där som inte man var helt överens om. Och man var ju lite orolig, för man pratade ju om Bovac som hjärnan. Men har man kommit så långt i sin karriär som Jürgen Klopp, så får man väl kanske räkna med att det finns en hjärna där bakom också. Så det har ju inte visat sig vara någon större katastrof att han har lämnat, utan dagens Liverpool-ledning gör ju ett jobb som inte går att ifrågasätta. Did I ever take my eyes off the horizon? Lead the way
Och just det sättet att spela fotboll, tidigare så var man ju orolig. Liverpool kunde vinna med 4-5, leda med 4-5-0, och ändå så satt man lite osäkert. Och den här inledningen av ligan i augusti som vi nu har kommit till, så inleddes ju den med en del saker som Liverpool inte var speciellt vana vid, så kallade skitsegrar. Alltså man vann med små marginaler utan att spela bländande fotboll.
Mm. Vi började ju med en överkörning där mot West Ham i premiären, men det var ju,
det gör vi väl alltid.
Ja, och det var ju också mot ett West Ham som det kändes som att spelarna såg varandra för första gången. Men sen så kom det,
så är det väl alltid.
Ja, ja, och nu kommer Samir Nasri.
Det blir, ja, spännande det här.
Det kan man lugnt säga. Ja. Men annars om man tittar på början, så vet jag, skrev en krönika om det också på sidan, om att vad kan vi vänta oss lite av det här laget, för vi vinner men vi imponerar inte. Är det flyt att vi tar poäng? Är det någonting som är problem? Vad behöver vi göra? Men vi vann liksom, kunde vinna med 1-0 hemma mot Brighton till exempel. Och jag menar, i slutändan, det är också 3 poäng. Men man var ju van vid de här 4-1, 5-2, det här böljande spelet som vi hade förra säsongen. Men någonstans var väl det Klopps första steg mot att liksom stabilisera upp laget på ett annat sätt. Och det har ju pågått sen början på säsongen egentligen, att vi har korrigerat lite grann uppställningen som vi har idag, där vi ibland kör Salah som central mittfältare och Firmino och Mané lite bakom, som är mer som en 4-2-3-1 än en 4-3-3 med som stark offensiv som vi var vana vid sen tidigare. Så det började ju lite igen här, och det var lite ovant för oss supportrar, tror jag, i början. För dels så är man ju van att när vi leder med 1-0, då är det farligt. Men det var ju inte riktigt. Vi tog ju 3 poäng, och det var ju inte riktigt nära att vi skulle tappa dem. Det var bara att man var van vid att när vi har en 1-0 ledning, då kommer det komma ett mål bakåt.
Då vill man bara gömma sig bakom kudden.
Ja.
Och det behövdes inte, och man förlängde också med spelare. Henderson har förlängt, Salah har förlängt bland annat. Och så sen måste jag bara nämna också där, när transferfönstret stängde så gjorde man en upptäckt. Men Markovic, den här väldigt lovande spelaren som köptes från Benfica, spåddes en lysande framtid, försökte skolas om under en kort period av Brendan Rodgers till högerback. Gick så där och har helt försvunnit från att vara en av Europas mest lovande spelare till att bli en, aha, han är kvar i klubben när transferfönstret stängde. Vad har hänt där egentligen?
Ja, nej, Lazar Markovic är ju en saga för sig. Alltså att han fortfarande är kvar i klubben är ju, det är ju en gåta. Det var ju ändå prat om att han var väldigt nära att lämna där innan transferfönstret stängde, men hans karriär är väl kanske inte där han hade hoppats att den skulle vara. Han gjorde ju faktiskt ett mål på försäsongen, och då pratades det om att kanske skulle han kunna ha en plats i truppen ändå. Men nej, att han tjänar ju säkert väldigt bra i Liverpool. Jag tror att det är en enda anledning till att han är kvar. För ingen klubb vill säkert ta över hans lön, och han vill säkert inte flytta för att tjäna mycket, mycket mindre pengar än vad han gör hos oss. Så vi kommer nog aldrig att få se honom på den stora scenen, och det är ju såklart tråkigt för honom. Men samtidigt så har väl han säkrat sin ekonomiska framtid, och det kan ju också vara värt någonting. Men ja, hans fotbollskarriär tror jag inte att han... Ja, den kommer inte att bli så minnesvärd. Mitt starkaste minne av honom är fortfarande när jag hade den tveksamma äran att få uppleva hans utvisning mot Basel live, där han petade Safari på näsan och Safari föll ihop som att han hade blivit skjuten.
Starkt finger där.
Ja, där vi senare blev utslagna. Där jag och min kamrat David äntligen lyckas ta oss till en Champions League-match, så fick vi se och spela 1-1 mot Basel och åka ur i gruppspelet. Det gav väl, ja.
Du minns den matchen i alla fall.
Ja, jag minns Marco. Han såg riktigt bra ut när han kom in, och sen så blev han utvisad.
Och det, så kan man sammanfatta hans Liverpool-karriär faktiskt också. Att det såg bra ut från början, men det blev en smällare som aldrig small.
Mm.
Och september var ju ganska... Det tuffade ju på i Champions League och i ligan. Och oktober lika så, men det såg ju inte så här övertygande ut i oktober heller.
Ja, nej, och i oktober då började ju... Ja, då började det bli lite nervositet bland de supportrar, för det hade vi fyra raka ändå utan seger. Och jag minns ju matchen nere i Neapel mot Napoli som var fruktansvärd. Det bör väl ha varit då som vi åkte ur ligacupen, kryssade mot Chelsea. Det började se lite tyngre ut, och det är klart, då blir man lite nervös, för ja, vi hade ju stora förhoppningar på den här säsongen, det är ju inget snack om. Det var ju också då som vi firade Klopps 3 år vid makten, om man säger så. Och någonstans sen man började prata om det här Klopps 3 år, sen så har det börjat ta fart igen. Det var ungefär i de krokarna som vi började spela riktigt, riktigt bra fotboll igen. Men under oktober då var jag lite nervös i alla fall för hur bra den här säsongen skulle bli.
Och det bara var en smekmånad att man hade fått stolpe in, och eftersom spelet har ju förändrats och fortfarande in i oktober, som var det 2 månader sedan, så var man ju ovan fortfarande vid att Liverpool kanske är lite tråkigare men släpper inte in lika många mål. Lite som Erik Niva har ju nämnt det, tycker jag, på ett bra sätt, att tidigare så försatte Liverpool berg i varje match. Nu så kunde man ta segrar genom att småjogga lite, alltså man kunde ta segrar bekvämt utan att behöva anstränga sig allt för mycket, vilket tidigare har kännetecknat Liverpool, att det var verkligen ända in i kaklet. Nu kunde matchen vara avgjord efter 60 minuter.
Ja, och någonstans måste man också komma ihåg att här så var vi fortfarande obesegrade i ligan. Eller, nej, vi är fortfarande obesegrade i ligan. Men vi var obesegrade här, och att man fortfarande gick runt och var lite bekymrad säger ändå någonting om vilka krav Klopp har fått oss att ställa på klubben. Och det är ju någonting bra. Vi var ju i allra högsta grad med i toppstriden. Vi hade inte förlorat en match. Och då var vi ändå 2 månader in i säsongen. Så man var lite bekymrad, men det var ju en bra säsongstart. Någonting annat kan man ju inte säga.
Även i Champions League har under hela säsongen sett lite si och så ut. Godkänt på hemmaplan, definitivt inte på bortaplan. Jag tänker på fadäsen mot Röda Stjärnan som var för sorgligt att se.
Ja, det är väl det enda liksom negativa som man får ta med sig från första halvan av den här säsongen. Bortaspelet i Champions League har ju varit bedrövligt. Inte bara prestationsmässigt utan inställningsmässigt. Det som vi visade upp nere i Belgrad mot Röda Stjärnan, det var ju under all kritik. Så får man inte, så svag insats kan inte ett Liverpool-lag behöva göra. Jag vet inte om det var, om man tänkte att det skulle gå för enkelt. För det var ju lite grann samma sak när vi spelade borta mot Napoli. Vi var inte där. Och det måste ju Klopp såklart få till en ändring på. Men jag har svårt att tänka mig att vi inte kommer vara laddade när vi ska åka och spela borta match mot Bayern München. Är man inte taggad då är det ju någonting som är problem.
Ja, och sen får man ju göra en avvägning nästan. Vad är viktigast? Ligan eller Champions League? Nu när man har... För det är ju små marginaler, även om Liverpool leder ligan just nu med förhållandevis många poäng, får man ändå säga, så som Liverpool har spelat och så som många poäng Manchester City har tappat så här tidigt på säsongen, så får man nästan göra en avvägning. Att håller Liverpool för att vinna både Champions League och ligan? City misslyckades med det förra året.
Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur man värderar det här när vi... Om vi skulle ta oss förbi Bayern München till exempel. För det, någonstans i Champions League kommer man ställa upp med det bästa laget. Varje gång i slutspelet. Det är ett övertygad om. Men frågan är hur man klarar av att kombinera det med ligan. Jag tror att det var väldigt bra för oss att vi åkte ur ligacupen så pass tidigt. För det såg vi nu när City, Tottenham, Arsenal. Alla de var ju in och spelade nu under december. Och de har ju faktiskt allihopa tappat poäng under december. Vi fick lite extra vila, slapp spela ligacupen och har tagit 7 raka segrar i december. Så kanske var det en blessing in disguise där att vi åkte ut tidigt i ligacupen, som har slapp fundera på den. Och det är väl någonting man får fundera över nu istället mot Wolverhampton borta i FA-cupen snart i januari. Att behöver Van Dijk spela den matchen? Behöver Salah spela den matchen? Behöver vi ja, behöver vi slita på våra spelare tidigt i FA-cupen eller ska vi se det som en bonus som vi tar oss vidare?
Mille kan ju spela som mittback där. Han har väl kvar det i Liverpool att göra säkert. Nej, han har väl varit mittback vid något tillfälle.
Miller kan spela på alla positioner.
Klart han kan, säger Thomas Nygren som är den här poddens största James Milner-fan får man väl ändå säga.
Ja. Man kan väl, om man ser till året som varit så är det också att sedan jag köpte säsongens matchtröja med James Milner på ryggen så har inte Liverpool förlorat en match i ligan.
Tack så mycket James Milner får vi säga. Och en bra månad var det också för Igor Biskan som vi följer oktober månad där vi, dit vi har kommit.
Ja, då fick han ju äntligen ett jobb igen. Och nu, då var det ju Rijeka nere i Kroatien som var smarta nog att anställa honom. Och som vi pratade om sist så här är ju han fortfarande obesegrad. Man har ju inte spelat någonting sedan i början på december. Jag antar att en sån där liga som har... som har vinteruppehåll. Det är, många har ju uppehåll runt december, januari i alla fall. Det är ju Premier League som är tvärtom som spelar halva säsongen i december, januari känns det som.
Det är då planen är som sämst, alltså mest utmaning. Det är klart man spelar mest då.
Så då fick Biskan jobb. Och vi kan väl också lägga till att det var i oktober som Pelle och Jesper som är de ansvariga för Total Liverpool sidan också tog beslutet om det här med att inte vi skulle ta emot något sponsring av spelbolag och det var ju också ett fint beslut.
Ja, och det är ju någonting som tog sin fart där och faktiskt fortfarande lever just den här frågan med spelstopp antagligen. Dels för att om man sett på en fotbollssändning eller en tv-sändning så är man ju överröst av spelbolag. Plus att det blivit en ny lag vad det gäller spelbolag i Sverige från och med nu då 1 januari. Men det, just detaljerna i den lagen kan vi säkert lyssna på i en annan podd, inte den här. Här pratar vi Liverpool.
Ja, och det vet jag, det kom också upp i David att i Italien så hade man ju tagit bort det här med reklam från spelbolag helt. Och jag satt själv och tittade på Ivanhoe på TV3 igår. Och då hade jag önskat att inte vi hade reklam för spelbolag heller.
Och fanns det något, du brukar ju stå, den och den gör nästa mål. Ivanhoe får ner, vad nu skurken heter, i Hur mycket gav det i odds?
Ja, något sånt såg jag inte. Däremot så lärde jag mig namnet på många nya spelbolag.
Ja, det poppar upp som små svampar. November, vet jag inte hur det såg ut med spelbolagen. Däremot så blev Kenny Dalglish adlad. Fint värre.
Ja, det var ju såklart en stor grej att få se King Kenny få den här Sir rollen som han gjort sig förtjänt av. Och det var ju främst för hans arbete efter Hillsborough som han fick den här utnämningen då han körde sig själv nästan fysiskt i botten för att besöka alla begravningar för de som dog på Hillsborough. Och hans jobb har ju varit fantastiskt och han är ju antagligen den största personen i Liverpools klubbs historia. Så att han blev adlad var ju fint. Det är ju verkar ju vara en väldigt fin man, Kenny Dalglish. Och att han dessutom fått ett namn till en läktare på Anfield känns ju inte mer än rätt.
Och att han är den manager som sist vann ligaguld för Liverpool kan man också nämna. Det känns nästan overkligt att säga att det var länge sedan.
Han var väl också den senaste manager som tog oss till en titel. Det där,
ja, där
när med vi tog ligacupen.
Precis.
Så vi får väl hoppas att det inte kommer vara så länge till att han ska vara den manager som har tagit både ligan och titel senast. Men det är ju Kenny Dalglish, honom skulle man ju kunna prata en evighet om. Det är ju en väldigt viktig person för Liverpool. Jag vet, jag var över den här säsongen som han fick kliva in som tränare när Hodgson fick sparken. Och det var ju som att vi hade satt en gud på bänken. Det var ju Kenny Dalglish på alla halsdukar. Det stod Kenny Dalglish bak på matchtröjorna. Det var ett väldigt klokt val att ta in honom även om man kanske inte var... Det var ju såklart inget långsiktigt att ta in Kenny Dalglish som tränare då, men det var nog precis vad klubben behövde för att få en första skjuts.
Man kan ju dra en parallell till vad Manchester United genomgår nu när de, även om man kanske, ja, jämför Hodgson med Mourinho helt enkelt, att man tar bort någon som kommer på kant med fansen av olika anledningar och tar in någonting väldigt hemvävt, och i Liverpools värld kan det bli någonting mer hemvävt än en Kenny Dalglish som var den sista som vann, som Liverpool vann liga med, som även var en väldigt bra spelare för klubben och verkligen förknippas med. Så han var ju startskottet på de nya ägarnas, ja, men framgång helt enkelt. Även om man kan ha åsikter om Brendan Rodgers, så var det väldigt nära att man tog ligatiteln med Brendan Rodgers, och det var ett steg framåt. Även representerar ju någonting mer modernt än vad Kenny Dalglish gjorde, och Kenny Dalglish representerar någonting mer modernt än vad Hodgson gör, och nu så är vi Jürgen Klopp.
Ja, att vara mer modern Roy Hodgson, i och för sig det kanske ingen större bragd, men jag förstår din poäng.
Ett fall framåt.
Ja, det var det.
Ja. Och det säger ju en hel del om vad Hodgson har för status i klubben, om en tränare som sist hade tränat ett lag under mitten av 90-talet, var väl när han tränade Blackburn, tar över rodret och känns mer fräsch än vad den föregående tränaren gjorde.
Ja, och samtidigt nu då så får man väl vara lite snäll mot Roy Hodgson i dessa dagar när han ledde Crystal Palace fram till segern mot Manchester City här under jul. Så just nu så håller jag Hodgson lite högre än vad jag gjort de senaste åren.
Ja, och vi kan inte anklaga Hodgson för att vara fel man på fel plats. Han har sina fördelar han också. Fråga att Malmö FF-fan.
Mm. Ja, han hör väl hemma på den nivån där Crystal Palace befinner sig.
Och nu befinner vi oss i den här nyårssammanfattningen nästan i nutid. Mm. Vi har kommit till julemånaden, december månad. Månaden som det känns som att bitarna börjar falla på plats för oss fans. Vi har vant oss vid att Liverpool kan faktiskt vinna med 1-0, och det är inte ens spännande. Vi har vant oss vid att det här med en ligatitel, det känns inte så där jättelångt bort. Och det som känns också väldigt fascinerande är att skulle någon spelare bli skadad, om man jämför med förra gången som Liverpool toppade ligan i december, när Suarez bar laget och sprang med laget på sina axlar, så är det inte riktigt samma beroende av en spelare. Vi börjar vänja oss vid att vara ett topplag.
Ja, nej, absolut. Den enda spelaren som jag kan känna fortfarande är i stort sett oersättlig, det är ju Van Dijk. För vi vet ju inte riktigt hur det skulle gå med så Lovren som mittbackspar till exempel. Samtidigt så vi har en trygg målvakt nu, det gör ju backlinjen tryggare, så det behöver inte betyda att vi rasar samman för att Van Dijk skulle åka på en skada, men sett över tid så vore det såklart, det skulle ju kännas tråkigt.
Och som ett sant topplag så har man ju marginalerna med sig, och framförallt i symboliskt viktiga matcher, som exempelvis, nu ska vi säga här, om vi har ett speciellt mål som har gjorts den här säsongen, Everton, låter det bekant? Och hur såg det ut i verkligheten? För Thomas var faktiskt på plats.
Ja, det är ganska precis en månad sedan det målet gjordes, för det var den 2 december, vid 2 januari idag, framåt kvällningen. Och det var ju, ja, vi pratade om det sist också, det var ju det sjukaste sättet att avsluta ett derby på, när Van Dijk slår den där volleyn som går rakt upp i luften. Man tänker att nu blåser väl domarna av. Den landar på ribban. Pickford det där och gör ett misstag. Och den ramlar ner framför Origi som bara sätter skallen till, och så har vi vunnit derbyt. Och tittar man på vilken effekt det har fått, just den segern. Vi har ju gjort en jättestark december. Jag tror någonstans att den där derbyvinsten gav verkligen skjuts för det här laget. Att man kände att det är vårat år. Vi ska ta det i år. Vi har marginalerna med oss. För det sättet som man vann den matchen på, det kan man ju inte vinna en match på. Man kan inte vinna en match på att mittbacken skjuter bollen 20 meter upp i luften. Den landar på ribban och ner i huvudet på en spelare som inte har satt sin fot på Anfield på ett år. Och så avgör man i den 97:e minuten i en match där det var 5 minuters tillägg. Det var så osannolikt sättet som det skedde på. Så jag tror att det gav laget en väldig skjuts. Och det har man visat sedan i december att nu ska vi göra det här.
Samtidigt som de andra topplagen inte alls visar upp samma stabilitet. Det laget som alla trodde skulle vinna ligan ganska överlägset, och med alla med de övriga kandidaterna på behagligt tryggt avstånd bakom. Manchester City har ju börjat förlora.
Mm. Det var ju två raka matcher där under jul som man åkte på förluster. Det som jag tycker känns bra med City ur Liverpools synpunkt, det är hur de reagerar när de hamnar i underläge. Det var ju egentligen samma sak mot Chelsea där man var överlägsen spelmässigt, släppte in 1-0 och sen så händer ingenting. Och det var ju lite grann samma sak mot Crystal Palace när Andros Townsend, han fick en bra träff, det fick han. Men efter det där 2-1 målet så var det som att City visste inte vad de skulle göra. Och sen kom 3-1 och sen så var det bara lyftningar in mot straffområdet. Man hade liksom inga riktiga idéer om hur man skulle ta sig igenom Crystal Palace. Förlusten mot Leicester, den var ju välförtjänt. Så det är klart att City kan ju fortfarande vinna den här ligan. De är ju, när de är på topp, så är de ett av världens bästa fotbollslag. Det är ju inget snack om. Kommer de in i någon slags stim, så kan ju de vinna varenda match med 3-4-0. Men just det här att de hackar när de hamnar i underläge tycker jag är väldigt lovande. För tittar man på hur Liverpool har agerat, vi kom underläge mot Burnley med 1-0, kvitterade på en gång i stort sett och vann med 3-1. James Milner, viktig målskytt.
Såklart.
Arsenal underläge 1-0, kvitterar på en gång, drar ifrån, leder ganska snabbt med 3-1, går ifrån till 5-1. Det känns som att det finns en tro i Liverpools trupp som gör att man har råd, man kan liksom hacka lite på vägen, så går det ändå. Och det är ju en skön känsla att gå in till den andra halvan av säsongen med.
Det jag tycker är en spaning från en amatör när man sett på Citys matcher, att det finns en viss arrogans där ibland som Liverpool än så länge uppvisat, egentligen bara mot Röda Stjärnan och delvis mot Napoli bortamatch i Champions League. Men City har uppvisat den i ligan på något sätt, att det är bra med självförtroende, men ibland så har det tippat över och då har det inte gått bra.
Ja, nej, absolut. Och någonstans i det så måste man också komma ihåg att de kommer från en säsong som de slog vända rekord som går att slå i poäng och målskytte, och de var ju fantastiska. Men de hackade i Champions League. Jag tror att det är många i City som ser Champions League som prio ett. Och det kanske gör att de har svårt med fokus mot de sämre lagen i Premier League. För någonstans Crystal Palace ska ju de slå, såklart.
Och då har vi kommit egentligen till idag, kan man säga. Vi börjat se tillbaka på året som har varit, och tittar man idag så har 20 matcher spelats av har Liverpool spelat av årets liga. Man har kommit över halva säsongen. 54 inspelade poäng har man på ganska tryggt avstånd ändå mot tvåan Tottenham som har 48 poäng, en match mer spelad. Manchester City som vi har nämnt väldigt mycket är 7 poäng bakom på 20 spelade matcher. Vad tror du om framtiden?
Ja, alltså det ser jättebra ut. Vi har ju en viktig match imorgon såklart mot City borta. Skulle vi kunna ta 3 poäng där, då är ju titeln våran att förlora. Någonstans har vi 9 poäng serieledning. Vi har 10 poäng före City. Det är klart att det är ju det är ett jättebra läge. Samtidigt med 3 poängsystem så går det jävligt fort. Så jag skulle ju absolut tagit det här utgångsläget med att bli erbjudet i augusti. Det ser jättebra ut. Liverpool förtjänar ju att vi tror på dem. Någonstans, det har man ju visat den här säsongen. Så jag ser väldigt ljust på det som är kvar av den här säsongen och även på nästa säsong. För det här är ju inte ett bygge som Klopp har gjort för den här säsongen, utan det läggs ju till pusselbitar liksom med tiden.
Fortfarande saknas ju den här självklart givna offensiva mittfältaren. Även om Shaqiri har gjort det bra, så var det ju en startspelare som det var ute efter. Shaqiri har ju varit tänkt som en truppspelare, vad det verkar som, och vi väntar ju fortfarande på att Naby Keita, som har varit så uppskriven och klar över ett år, att han ska börja nå upp till den standard som han förväntas göra, i alla fall ur supporters ögon sett.
Ja, absolut. Jag tror att vi både i Keita och Fabinho har väldigt sparmaterial. När de kommer komma igång på allvar så kommer det här att se ännu bättre ut. Fabinho har ju spelat upp sig och har visat sig väldigt viktig under december och november. Men jag tror att det finns fortfarande mer att plocka av honom. Keita har ju inte visat någonting egentligen. Blixtrar till i enstaka matcher, men där finns det ju också väldigt sparpotential. Så det ser oförskämt bra ut. Jag tror aldrig jag har gått in i januari med en bättre känsla runt Liverpool än vad man gör då. Det känns ju inte som att vi behöver värva någonting. Jag menar, vad ska vi försöka hitta en backup vänsterback? Jag menar, det kommer vi ju inte att göra. Utan jag ser gärna att vi behåller den här truppen säsongen ut. Vi kan låna ut Solank till Crystal Palace, för det förtjänar de efter vad de gjorde mot City. De kan gott få låna honom. Markovic kommer vi inte bli av med, så de behöver vi inte prata om. Men jag ser gärna att vi låna inte ut Klein, släpp inte Moreno, utan kör säsongen ut med den här truppen. För även om Moreno gick ut och sa att han var missnöjd med situationen, så jag tror att han någonstans så fyllde han ändå en roll i laget.
Det är klart han är missnöjd.
Ja, han får inte spela.
Det är ju kanske bra att han säger att han är missnöjd. Kanske lite innan han gör det publikt, men istället för att bara vara nöjd.
Ja, och någonstans, jag tror att han betyder en del för moralen. Man ser honom ofta liksom glad, och han är ofta med på bilder och håller sig framme och klappar om spelarna och så. Jag tror att den här truppen som vi har nu ska vi nog försöka rucka på så lite som möjligt under resten av säsongen, för det vet man ju om man jobbar med grupper, att så fort det kommer in en ny så förändras ju gruppen. Och vi behöver inte förändra den här gruppen, utan vi behöver tro på den.
Och om vi då börjar knyta ihop säcken ordentligt, vi har ju avhandlat år 2018, och Thomas, om du får tänka tillbaka på 2018, vad tänker du på då?
Det är ju, som jag sa i början, det är kanske det bästa Liverpool-året i mitt liv som supporter, även om inte vi har vunnit titlar. De starkaste minnena, det är ju såklart Champions League-spelet när vi tog oss tillbaka till finrummet. Och så på ett personligt plan så är det klart derbyt mot Everton var ju något alldeles speciellt att få uppleva. Det var mitt tredje derby, och det här var någonting som jag inte var närheten av tidigare, just det sättet som det skedde. Sen så går det inte heller komma ifrån att Liverpool har börjat plocka in storspelare. Det har man inte heller gjort under min tid som supporter. Att det var, när världens kanske hetaste målvakt ska byta klubb, ja, men då går han till Liverpool. När världens hetaste mittback ska byta klubb, ja, men då går han till Liverpool. Det är någonting jag kan vänja mig vid, känner jag.
Ja, och det jag tar med mig från 2018, det är nog Virgil van Dijk. Alltså, den spelaren, och just att det är en mittback, är så ganska oglamoröst. Men när man ser att han sprintar i kapp Wolverhamptons Adama Traoré, som ska vara känd för att vara så blixtrande snabb, så kommer den här resen. Vad är han, 1,94 eller något sånt där, 100 kilo säkert, eller en stor bjäs i alla fall, och sprintar i kapp honom. Och han gör de här stora brittiska centertanksen. Grant Holt använder jag som exempel, även om han inte spelar Premier League längre. Men den typen, Christian Benteke skulle han också ha i sin bakficka. Att, ja, vad är det för monster man har skaffat? Det är, ja, jag är helt stum.
Ja, nej, det tänkte jag också på just när man ser hans huvudspel live, var otroligt imponerande. Just den spänsten, det syntes liksom redan när höjdbollarna kom att det är ingen idé att ni hoppar, den kommer han att ta. Nej, det är en fantastisk värvning som vi gjort. Och någonstans så bör man ju också ta med sig från det här året att om vi för, säg, 1,5 år sedan hade sagt att vi kommer sälja Coutinho och släppa Emre Can gratis, då hade det ju varit ramaskri hos oss Liverpool-supportrar. Jag har inte tänkt på de spelarna någon gång under den här säsongen. Det säger jag också. Oh, jag brukar sakna Coutinho ibland när vi ska slå hörner.
Ja, okej då.
Men 1,5 miljard för någon som kan slå hörner, det kunde Charlie Adam också göra. Just sättet att Klopp har kompenserat för de här spelarna som skulle kunna vara förluster och trots allt tagit steg framåt hela tiden, det är ju otroligt imponerande. Det känns som att vi har klivit upp i den här näringskedjan där vi har varit lite för långt ner tidigare. Jag är inte speciellt orolig för att spelare ska vilja lämna Liverpool i dagsläget. Och då har vi trots allt spelare som borde vara intressant för många lag ute i Europa.
På en 5-gradig skala, vad skulle du sätta 2018?
5 är ju en Champions League-seger. Då hade den ju varit en 6a. Men sett till lagets prestation så är det egentligen så förtjänar de en 5a för det de har gjort den här säsongen. Vi är trots allt ligaledare. Vi har inte förlorat en ligamatch på hela säsongen. Vi har väl obesegrade på Anfield under hela 2018, om jag minns rätt. Så nej, det är en fantastisk år. Jag skickade ut frågan på Twitter också innan vi inspelade där, hur övriga supportrar, vad man mindes mest från säsongen. Och det var lite blandat. Andreas Olsson mindes kanske främst Shaqiris mål mot United, segern mot United i ligan och vägen till Champions League-finalen. Och den här segern mot Manchester United, det är intressant, för det var ju första gången på länge som vi slog United i ligan. Men jag kände knappt som att det var United vi slog. Det var ungefär som att vi äntligen lyckats få in bollen mot Burnley.
Ja, det var sorgligt att se.
Mm. Och även om man såklart som...
Inte att vinna, men att se United.
Även om man som Liverpool-supporter njuter av att se United dåliga, så kändes det nästan som att det var ett ovärdigt motstånd på något sätt. Så Premier League behöver ett starkt Manchester United någonstans. De behöver inte vara starkast, absolut inte, men de får ju gärna komma och försöka spela fotboll i alla fall.
Mm.
Sen har vi fått några övriga förslag här, om jag ska ta och leta lite grann.
Scrollin.
Pierre Eriksson skrev någonting som jag också tyckte var väldigt bra. Det här med att han för första gången i sitt liv inte är stressad över titeln. Att han vet att det bara är en tidsfråga. Vinner vi inte i år så är det snart. Och att det är en känsla som inte han har haft tidigare. Det kan jag skriva under på. Att när vi var i toppstriden med Brendan Rodgers, så kändes det som att det nu är det aldrig.
Det var Suarez.
Ja. Nu känns det som att vinner inte vi ligan i år, vi kommer ha en bra chans nästa år. Och det är ju såklart en jätteskön känsla att ha med sig. Vi hade även... Jakob Hilding har skrev att i stort att Liverpool för första gången i mitt vuxna liv har nått en nivå som stämmer överens med klubbens självbild.
Det kan jag hålla med om, för det har jag tyckt. Liverpool har haft alltid hög svansföring för att vara ett lag som håller sig runt sjätteplatsen.
Ja, absolut. Jag vet att Jakob och jag är ju jämnåriga, så jag känner ju igen mig i det här att man har ju alltid någonstans tänkt sig som ett storlag, fast aldrig känt sig som ett storlag på något sätt. Vi har ju aldrig varit riktigt absoluta.
Man har aldrig vunnit Premier League.
Nej. Och sen jag började supporta Liverpool, så har vi aldrig vunnit ligan. Vi har varit nära ett par gånger. Vi har den där Champions League-titeln, men nu känns det som att vi faktiskt är på en annan nivå.
Kan kanske ta lika många Premier League-titlar som Blackburn.
Det vore väl fint.
Det känns lite konstigt att säga så.
Han la till också att det var mycket smått att minnas också. Alla detaljer som omger dagens lag. Milners uppoffrande karaktär.
Mm-hmm.
Omfamnandet av Oxlade-Chamberlain. Klopps sympatiska syn på fans och fotboll. Han skriver att 2018 var ett fint år och hoppas att 2019 blir ännu finare. Och det är väl någonting som vi alla kan skriva under på, såklart, att man fortfarande... Den här pricken över it har vi ju inte fått den här säsongen, och det hoppas man ju såklart få se.
Vad var det första Klopp sa? Vad var det han ville göra när han kom till klubben? Han ville få supportrar att börja tro igen.
Ja, han ville göra oss till believers.
Ja, och det låter som att han har lyckats.
Det har han verkligen gjort. Fredrik Salomonsson skrev att han mindes krossen mot City i Champions League. Champions League-finalen. Sista matchen mot Napoli. Krossen mot Arsenal. Champions League-matchen hemma mot Roma. Det är så många matcher den här säsongen som verkligen har haft sina speciella ingredienser. Överkörningen av Arsenal häromdagen var ju jättehäftig. Men minst lika häftigt var det att se hur vi behövde vinna med 1-0 mot Napoli. Liverpool går in och vinner med 1-0, som man har känt som liksom ett rallarslagsmålslag, där det var det fram och tillbaka. Här gör vi 1-0 och stänger. Det är någonting fint över att kunna göra de sakerna, som vi kommer att dra nytta av framöver.
Och med de orden och den optimistiska tron från alla som verkar vara i kontakt med Liverpool, börjar på bli dags att tacka för idag, för den här sammanfattningen som vi har gjort över 2018. Och vi kommer komma tillbaka fler gånger under 2019, inte bara idag, då så kommer vi vara fulltaliga.
Mm. Vi får väl hoppas att Pelle har en fin semester.
Ja, och då och under nästa gång då börjar på att knyta ihop säcken med startelvan.
Mm. Ja, vi har ju en position kvar att fylla. Den här sista anfallsplatsen. Och det börjar ju... Det är tre intressanta elvor, får man väl säga, som håller på att utkristallisera sig.
Jag tror inte att vi har någon ligavinnare i dem i alla fall.
Nej, jag tror inte att min elva skulle kanske ta så många titlar.
Ett stabilt mittellag skulle nog mitt vara, kanske på sin höjd. Men poängen med det var inte ett bra lag, utan ett lag som med spelare som har funnit en plats i hjärtat. Och inga spelare från dagens startelva har väl varit heller. Jag tror ju att Van Dijk hade kommit in på min i så fall. Han har vunnit över mig fullkomligt.
Ja, överlag så tror jag att när man om några år ser tillbaka på det här Liverpool-laget så kommer vi ha många spelare som kandiderar om platser i våra favoritelvor faktiskt.
Och har du någon spelare som du tycker är hemma i favoritelvan, framförallt anfallsspelare, så kan du alltid skicka ett mess, Thomas Störe, till Twitterkonto där man kan ge sina förslag.
Jajamensan, om inte man vill skriva det direkt på Total Liverpools Twitter så kan man söka upp mig där, Thomas Nygren på Twitter, så lägger jag era kommentarer på minnet.
Och med det så tackar jag Andreas Hjärpe för mig och Thomas Nygren också. Tack för att du kom.
Ja, tack. Tack själv. Det är alltid trevligt att få spela in en podd i serieledning.
Och det hoppas jag att vi kommer få göra nästa gång också om ett par veckor. Fram tills dess så får du som lyssnar, och du också Thomas, ha alldeles fantastiskt. Ha det så gott. Hej då.